Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej Lotta!
Hej Victoria!
Och hej du som lyssnar och varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack.
Ja, och den här veckan så gästas vi av ingen mindre än självaste Babben Larsson.
Ja, det är inte varje dag som vi får chansen att intervjua en av Sveriges folkkäraste underhållare, inte?
Ja, men verkligen inte. Alltså, det var så roligt att få lite stjärnglans i podden för en gångs skull.
Eller hur?
Men vi fortsätter vårt sockertema som vi har haft nu inför den sockerfria dagen den 12 oktober. Så vi ska prata med Babben om sockerberoende och hur hon lyckades ta kontroll över sitt beroende och nu är helt sockerfri sedan några år.
Mm. Och det här är ju ett väldigt viktigt ämne tycker vi, just för att beroende i allmänhet ofta är väldigt skamfyllt och laddat. Och när det gäller beroende till just socker så är ju det inte ens en godkänd diagnos i Sverige, vilket gör att många människor drabbas men utan att få hjälp.
Mm. Och vi vill också återigen lyfta att socker är ett stort problem för vår folkhälsa. Och det kan till och med vara rent katastrofalt för vissa människor. Och om du vill lyssna på mer information om just sockerberoende så intervjuade vi Bitten Jonsson tidigare i avsnitt 69 och 71.
Ja, och missa nu heller inte det här spännande, intressanta online-eventet som går av stapeln den 12 oktober på den sockerfria dagen. Och där kommer ju Babben vara konferencier. Och all information om det här eventet och anmälan, det hittar du på elitista.se. Och det är alltså inte Vitalista utan just elitista.se som ni går in på.
Ja, men det är lätt att blanda ihop.
Ja.
Och vill du följa med oss bakom kulisserna så följ oss gärna på Instagram på @hälsosnack med Lotta och Victoria.
Hej Babben och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack så mycket.
Det är jätteroligt att ha dig här och jag tror nog att den absoluta majoriteten av våra lyssnare redan vet vem du är. Men jag tänker att om det är någon som har levt under en sten, skulle du kunna berätta vem du är och vad du gör till att börja med?
Jag är en 65-årig kvinna som bor i Solna, kommer från Gotland som kanske hörs. Och jag har jobbat nästan hela mitt liv med teater, underhållning, sång, musik och att skriva. Så kan man väl sammanfatta det. Jag syns ganska mycket på tv, men har man ingen tv då kanske man inte vet vem jag är.
Nej, jag blev ju lite starstruck här eftersom du har varit med i Melodifestivalen. Inte tävlat i Melodifestivalen, Nej. Men du hade det stora ärofyllda uppdraget att tolka vinnarlåten.
Ja, det var verkligen en är. Så att det... Jag behövde inte jättelång betänketid.
Nej, jag
framförallt förstod. Inte när jag hörde hur de hade tänkt arrangemang och sådana saker.
Mm. Nej, men det var jättefint.
Ja, tack.
Mm. Ja, precis. Du är ju komiker och skådespelare. Men det är ju en helt annan anledning som du är här i Hälsosnack idag.
Mm.
Tillsammans med Bitten Jonsson och Eva Mörk så har du varit med och initierat den sockerfria dagen den 12 oktober.
Ja.
Och det tycker vi är jättespännande och jätteviktigt. Men varför tycker du att det är viktigt att uppmärksamma en sockerfri dag?
Jag tycker det är bra därför att jag tror att vi ganska oreflekterat går och stoppar i oss socker mest hela tiden. Och inte bara det här lördagsgodiset, utan det finns tillsatt i en massa mat. Och det blir lite, vad ska jag säga, en vana som vi kanske inte riktigt lägger märke till. Och så, ja, men det är klart, och ofta ihop med ordet unna sig. Så fort någon säger att man ska unna sig någonting så vet man att egentligen kanske det här inte var det allra bästa hälsovalet just nu.
Eller hur?
Man unnar sig sällan broccoli, utan nej, det är så.
Mm. Det just unna sig är ju ett sånt där begrepp som Lotta och jag ofta säger, att ja, men vi unnar oss att må bra.
Ja, det
att
är
unna
bra.
Sig behöver inte alltid inkludera socker eller alkohol eller något annat.
Eller
utan man
mat.
Kan, nej,
ja.
Man kan
men väldigt,
unna sig
väldigt
bra.
Ofta så har man det i det sammanhanget. Liksom, att man vet att amen, det här kanske inte är jättehälsosamt, men nu är jag värd. Det hör man också. Jag är värd här. Jag unnar mig det.
Mm. Ja. Och där säger vi också, men du är värd att må bra.
Mm, det är man ju.
Mm. Men du har ju gått ut offentligt och berättat att du har ett sockerberoende. Mm. Eller kanske hade, säger man. Jag vet inte. Kan du berätta lite, hur skiljer sig? För att det är ju väldigt många ute i samhället som äter alldeles för mycket socker. Och som vi har sagt, det finns i de flesta livsmedel nu för tiden. Och så här, vi får i oss för mycket för vad som egentligen är bra för vår hälsa.
Mm.
Men det är ju en markant skillnad mellan att äta för mycket socker till att vara sockerberoende. Kan du berätta lite vad skillnaden är?
Jag tycker Bitten Jonsson har en bra definition där hon säger att hon skiljer på bruk, alltså att man äter socker ibland, skadlig bruk, man äter så mycket så att det börjar liksom wobbla i kroppen på en massa olika sätt, och beroende, då man har på något sätt gått över en gräns och medicinerar sig med socker för att reglera till exempel hur man mår, hur man orkar. För att varva ner på en massa olika sätt så stoppar man in sockret i vardagen och har svårt att klara sig utan det. Och har du väl börjat äta och det finns, så har du svårt att få slut på det. Då skulle jag vilja säga att du är i en farozon. Att du triggar igång på det. Och det kan också sprida sig till andra typer av mat, ska jag inte kalla det, men alltså snacks och andra saker som du får liksom inte stopp på ditt ätande, därför att egentligen använder du det som medicin. Jag skulle vilja säga i mitt fall så är jag egentligen en arbetsnarkoman som har medicinerat mig med socker och mat för att orka jobba så mycket som jag har gjort, men också för att varva ner efter jag har jobbat. Så att när jag har varit trött har jag stoppat i mig någonting som jag då upplever är uppiggande för att orka några timmar till. Och då hamnar jag i dubbelt beroende, kan man säga.
Så att det var också i samband med att du brände ut dig, som du, var det då du upptäckte också, eller kunde koppla det till att du var sockerberoende, eller var det senare?
Nej, alltså insikterna kommer ganska långt efteråt, tycker jag. Jag brände ut mig 97-98. Men jag gick min första behandling hos Bitten Jonsson. Hon hade ju internat från början då, uppe i Hälsingland. Och jag tror 2001 någonting sånt, så var jag där uppe och gjorde min första behandling då. Och men det här att jag är arbetsnarkoman, det är nog någonting jag har insett kanske sista året, därför att jag har bollat de här frågorna ganska mycket med en god vän som är i samma sitt som jag då, som också har svårt då att hitta vad är nycklarna till att jag äter och har de här sugen och inte riktigt kan avstå på det sätt som jag vill.
Vad har ni kommit fram till?
Nej, vi har kommit fram till både två att vi är i grunden arbetsberoende, bekräftelseberoende och har fått vår bekräftelse genom att prestera. Så att vi har gått in i den fällan helt enkelt och byggt vårt värde på att prestera och prestera bra. Både två har vi bränt ut oss. Hon har inte kommit tillbaka överhuvudtaget och har behandlat sig sockerberoende. Och till slut så föll väl på lätten ner i samtal då med någon på sockerberoendeskolan, att kan det vara så att det finns ett annat beroende under som du medicinerar, men att det kanske blir bättre om du behandlar också det. Så när hon sa det så insåg jag bara, ja, det där är nog min story också.
Mm. Ja. Och jag tänker att både det här bekräftar lättelsen i att jobba hårt är någonting som på något sätt uppmuntras i samhället vi lever i. Så att det är svårt att hålla sig, vad ska man säga, hålla sig ifrån det. Och på samma sätt är det ju med socker. Det finns också precis överallt i vårt samhälle, så också jättesvårt att hålla sig borta ifrån. Så är det så att man har den läggningen eller liksom fallenheten, då är det banne mig inte lätt.
Nej, det är det ju inte. Och det vet vi ju alla liksom, att man blir den här partypoopen på något sätt när man till exempel då tacka nej till tårtan eller alkoholen eller vad det nu är som man ska fira med. Liksom. Att, det gäller ju på något sätt att ha en egen linje och stå fast vid den. Och inte, det är så vanligt att man får gliringar helt enkelt. Jag har ju kompisar som har jobbat i näringslivet som har fått gliringar när de inte dricker eller äta efterrättarna. Eller plocka bort saker ur maten då, som de vet att här ska inte jag äta liksom, för att då brakar det loss.
Nej, men jag har märkt det också, att det är okej att skämta om det. För nu har det ju blivit så att man har upptäckt att vissa saker, man skämtar inte om minoriteter, och man skämtar inte om sexuell läggning, och man skämtar inte, men fortfarande är det okej att skämta om när man inte äter vissa saker och så. Och jag kan tänka att det här är väl en utmaning för komiker att hitta just saker att skämta om. För man vill ju kunna skämta om allt. Men samtidigt så är det ju liksom en fin linje. För att många som mår dåligt för att de kan inte äta vissa saker.
Nej.
De blir ändå så här, jag har sett flera exempel på filmer. Mer moderna filmer där man har det som så här stereotypiskt. En människa, nej jag äter inte gluten, jag äter inte socker. Jaha, okej. Okay. Ungefär.
Ja. Jo, men så är det ju. Det är absolut tacksamt att driva med, det förstår jag. Och även fatshaming är ju fortfarande ganska okej. Okay, liksom. Jag tror att vi är ju ingen enhetlig grupp, vi som är överviktiga, så vi står inte upp riktigt på det sättet. Och plus att vi är så skammade från början, eftersom det är ju... Man är marginaliserad faktiskt om man är riktigt överviktig i vårt samhälle. Det är som att, nej, men då räknas man inte. Man är inte fullvärdig på något sätt. Det där tror jag många har råkat ut för, den typen av attityd. Vården, men även ute i samhället och från humorns håll också. Då.
Mm.
Ja.
Ja, det är något som syns på utsidan, så det är lätt för alla att se. Mm. Och det är någon jargong om att man får skylla sig själv.
Väldigt mycket.
Det är ju bara att äta mindre och träna mer.
Ja.
Så.
Men jag kan känna hopp, därför att så här har det varit med psykisk ohälsa också. Man har stoppat undan det, man har smyget med det, man har liksom inte erkänt att man har mått dåligt eller att man går på olika mediciner och så. Men idag är det nästan som att folk drar det kortet det första de gör, att man har psykisk ohälsa och att man på olika sätt har diagnoser och så. Så jag hoppas att det kan få gå till hållet även då med övervikt och matberoenden, att vi kan inte ha det som en skylt och ursäkt, men att man kan förklara liksom att ditt kanske inte syns utanpå, men det gör mitt liksom. Vi får vara lite varsamma med varandra.
Ja, för det är ju så med allt beroende problematik. Det är mycket skam, det är mycket skuld. Det här borde man kunna klara av med lite disciplin, och hur svårt kan det vara? Liksom. Så att det är ju fortfarande otroligt mycket skam. Och många som, jag vet när vi intervjuade Bitten, så berättade hon att många som klarar sig, blir kvitt från alkohol, går över till sockerberoende eller spelberoende eller shoppingberoende. Så att det är bara beroendet byter skepnad, men det finns där.
Jag har ju gått på AA-möten då när jag har gjort min tolvstegsbehandling, eftersom det är ganska lite OA och FAA där jag bor då. Och det är ju rejäl, alltid kaffe, bröd, godis, skålar liksom. Det är rätt uppenbart att... Men de säger ju hellre fet än full, och jag förstår ju det. Det är ju mildare för dem liksom, som har varit på botten verkligen. Och kanske förlorar liksom hus och hem och familj och allting på grund av sitt alkoholintag. Så kan jag förstå att socker verkar vara en bättre väg liksom att klara sig. Mm. Men de är ju fortfarande beroende.
Ja, för man drabbar ju inte andra. Alkoholberoende och sånt, det drabbar ju omgivningen mycket mer.
Fast jag håller inte med heller.
Nej,
för att
är
du sockerberoende, så stänger du av din omgivning. Det är ju precis som vilket beroende som helst, att du gör upp allt för en enda grej. Och du är besatt liksom av det. Och, så att du är ju ingen närvarande förälder. Eller, alltså, om du som jag då kanske fortfarande hela tiden liksom är i jobbet och också blir frustrerad när jag inte får mitt utlopp i det då, så äter jag liksom. Det är ingen bra närvarande förälder.
Men det måste ha varit tufft nu under coronaåret också, när du inte har fått jobba så mycket, eller?
Ja, det har varit en bra avtändning för mig, för dels har jag haft projekt då som jag kunde jobba med hemma, men jag har verkligen omvärderat hur jag jobbar och funderat på hur ska jag jobba framöver. Det här är ganska många jag pratar med som har haft den här tiden att reflektera över det, framförallt i vår bransch. En del har varit manade nästan att byta banor då för att kunna försörja sig. För de har liksom inte haft någon krigskassa överhuvudtaget, utan går liksom ur hand i mun. Och funderar på, ska jag gå tillbaka till branschen eller inte? Och andra då har liksom vänt ut då, som nu när restriktionerna har lett det, att... Men ska jag jobba på det sätt jag gjorde förut? Varför jobbar jag så här hårt? Varför springer jag i den här takten? Är det rimligt att jag ska fortsätta så här? Vill jag det? Så vi har verkligen fått tid att reflektera. Och jag tror det har varit bra för många av oss.
Ja, för att det här är ju en liten annan hälsoaspekt med din bransch. Att det är ofta sena kvällar. Mm. Det blir inte några regelbundna tider.
Nej.
Man har inte kontroll riktigt på vad man äter. Det blir lite vad det blir. Och det är mycket så här fikabord som dukas upp och sådär. Så att det är ju mycket utmaningar. Att få till sin träning kanske inte heller är lättaste. Så att...
Det låter som du har varit i branschen.
Eller hur? Jag kan verkligen tänka mig in i...
Mycket alkohol. Ofta jobbar man ju på krogar och så vidare. Så visst, så är det ju.
Jag säger bara det. Jag skulle aldrig funka i den branschen.
Den är inte lätt och dessutom är det ju stressigt. Det gjordes en undersökning på 90-talet på olika yrkesgrupper i USA, vilka som hade högst stressnivåer. Och då hamnade ståuppkomiker nummer ett. Och det är ju inte bara det att du reser och har regelbundna tider, utan det är också det att du måste alltid prestera, måste alltid vara på topp. Gå in i vilket rum som helst, hur det än ser ut och hur förutsättningarna är, och roa människor och ständigt skapa nytt material och prestera. Och det här liksom placerade det jobbet då i topp liksom på stress.
Ja, men jag förstår
jag kan förstå det. Ja. Och det blir sån omedelbar feedback.
Ja.
Är man rolig eller är man inte?
Oh ja, så är det ju.
Mm.
Så jag tror att det här året har varit väldigt bra för mina stressnivåer. För jag... Jag har ju ett långt yrkesliv bakom mig. Jag har fått in mina pengar. Jag behöver egentligen inte jobba. Jag går till och med på pension liksom. Så jag tar inte ens ut lön längre. Jag tycker det är kul att jobba. Men att få ner stressnivåerna och kunna vara mer den jag är istället för det jag gör, det har varit jättebra för mig.
Mm, ja. Jag kan tänka mig.
Det har varit ett toppenår faktiskt, på det sättet, hälsomässigt.
Ja.
Ja.
Men om vi backar tillbaka lite, för vi pratade ju här om liksom sockerberoende och vilka likheter det faktiskt har med andra beroenden. Men trots det så är det ju så att sockerberoende är inte en accepterad diagnos idag.
Nej.
Vad tycker du om det?
Det tar tid för vården. Det tar tid med allt möjligt. Det tar tid för dem att hitta ett sätt att diagnostisera fibromyalgi, utbrändhet och sådana saker. Och det här kommer att ta tid också. Jag är inte säker på att de har mätinstrumenten som behövs för att konstatera att de kan behandla kanske diabetes när det bryter ut och lite andra symptom på att det är en väldig obalans i kroppen. Men det ska vara ganska rejäl obalanser för att den traditionella vården ska hitta dem och analysera orsakerna. Och även kostråden för diabetiker har varit så här, men snälla, ni vill ni att de ska bli sjukare liksom? Att de ska äta ofta och äta mycket bröd. Och man bara liksom häpnar hur de här råden har delats ut under så många år när ny forskning visar hur skadligt det är. Liksom.
Mm, det var som när vi intervjuade Ann Fernholm. För då konstaterade vi ju att kostråden som typ 2-diabetiker får, de skulle ju vara livsfarliga om det inte fanns medicinering.
Ja, det är ju precis så det är. Och även där så lär man ju in ett beteende att nej, men jag kan unna mig det här och det här för jag har extra sprutor liksom. Och det utan att liksom, som om det inte finns någon morgondag då för bukspottkörtel och lever och allting annat som inblandar i det här unnandet liksom.
Och så underhåller man bara det här beroendet. Man kommer ju inte till grundorsaken.
Nej, men det är väl den här, vad ska jag säga, medicinen som har rötterna i liksom renässansen på något sätt. Det är ju ett nötskal tycker jag, att man behandlar symptom. Och när lite för sent liksom, för det finns inte riktigt de här verktygen i forskningen. Det är som att det lönar sig inte att forska på att hitta saker i tid och åtgärda dem. Mm. Så att man inte blir sjuk.
Nej, och sen känns det ju också som att, med risk för att provocera på alla håll och kanter nu, men att nästan gemene man är lite som ett kolhydratberoende, för att det är så otroligt provocerande. Mm. Att även om folk inte kämpar med det här, jag är inte beroende av socker, men jag har ett väldigt problematiskt förhållande till socker. Så jag vet hur det känns när man ska fira av någon person och så ser man tårtan och det enda jag kan tänka på är tårtan.
Ja.
Och så får man den där tårtbiten och då står jag och tänker på, kan jag ta en bit till snart? Mm. Är det okej att ta en bit till? Så att jag liksom, mina tankar är så upptaget med socker så jag kan tänka mig, är man beroende så är det här liksom så mycket större. Men om man tittar på då vanliga människor inom situationstecken som bara, nej, ta inte mitt fredagsmys och ta inte det,
nej,
och ta inte mitt bröd. Så att liksom alla har ju, det är ju bara en grader på en skala, tänker jag.
Så är det ju. Och det finns, den här besattheten du pratar om, den är ju på gränsen till beroende. Det här, när du sitter vid ett konferensbord och det finns godis eller kakor och det är det enda du liksom, blicken dras dit hela tiden. Det är ju en varningssignal att jag behöver nog titta på det här. För det här känner jag igen, liksom, hur man planerar och ja, men jag kanske kan ta dubbelt av allting, det kanske ingen som märker. Eller, alltså det här. Det är som att det finns ingen botten igen, utan hjärnan vill bara ha mer och mer. Men det är ju en kidnappning på något sätt av hjärnan. Det logiska tänkandet och all den här disciplinen, för jag menar, de flesta överviktiga jag känner, de har fantastisk disciplin. De kan avstå saker de älskar och äta i åratal för att de ska försöka gå ner i vikt. Så det är egentligen inget fel på disciplinen, utan det är ju hjärnan som på något sätt har insjuknat och blivit så inriktad på att det här måste du ha liksom. Så att den tjatar och till slut så.
Ja, och den har ju bra, jag vet ju själv, mitt eget sockermonster som jag kallar det. Den kan liksom bara, men nu har du inte ätit socker på några dagar.
Nej.
Nu förtjänar du lite socker.
Ja.
Och det kommer inte göra någon skada. Kom
Nej.
Igen nu, du vet att det ligger där i liksom. Så att jag kan inte ha någonting hemma. Jag låter ju verkligen som är sockerberoende. Jag kanske är beroende.
Ja.
Men jag kan inte ha någonting hemma. Och sen beror det också på vad jag har ju kommit till en skala så att jag vanligt godis lockar mig överhuvudtaget inte. Men
Nej.
Skulle jag ha dadlar hemma, det där kan jag inte vara utan.
Och där liksom. Kan man ju titta på sockerhalten.
Ja, precis.
Ja, för den är väl nästan lika hög som i godis.
Ja, och det pratade vi lite med Ann också om, att hon upplevde att många inte triggas på det. Men jag bara, jo, jag triggas absolut.
Fikon, dadlar, russin, absolut.
Cashewnötter.
Ja, skojar du, nötter.
Ja. Men alltså det är ju den här kampen mot sin biokemi,
ja.
Den kan man ju aldrig vinna om man inte får konkreta bra verktyg som kan hjälpa en. För det tycker jag också, jag träffar många klienter liksom, som man bara kämpar och kämpar, och man kan kämpa ett tag, men man kan inte kämpa hela livet. Liksom, någon gång måste man äta sig mätt, för det är mycket det blir också, så här, att man ska dra ner på kalorierna, och så åt man lite för mycket socker då, så nu måste jag äta mindre, och så äter man mindre mat, och så bara och då blir den här tankarna bara snurrar kring maten eller sockret och när ska man få stoppa någonting i munnen.
Ja.
Men kan du inte berätta lite om hur din resa har sett ut och liksom hur du har mått och hur du har kunnat tagit dig ur det och vilka verktyg som har fungerat för dig?
Okej. Nej, jag har gjort 4 behandlingar för mitt sockerberoende. För den första var väldigt bra. Jag fick en massa insikter. Den höll bra i 3 år tror jag. Och Jag åt en ganska blandad kost, men jag tog ju bort allt socker då. Men jag åt fortfarande en del bröd och sånt med låg GI och så vidare. Och bröd jag inte triggde på. Jag åt rotfrukta, jag åt liksom frukt och sådana saker. Men allt gick väldigt bra tills jag fick socker i droppet på under en operation. Och när jag vaknar så är det enda som finns så är det en macka och en frukt bredvid sängen då som var liksom inte så nyttig. Och sen brakte hela liksom biokemin ihop igen då, och jag fick ett återfall, eller tog kan man ju säga då.
Där ser man ju verkligen problematiken i att vården inte förstår sockerberoende, eller hur?
Men jag har ju lärt mig, är det så att jag vet att nu kommer jag åka till ett sjukhus och kanske bli kvar, då har jag matlådor med mig nu. Så jag får, det här ska jag ha när jag vaknar liksom, det ska inte finnas någonting annat här. Och idag finns det en annan förståelse för det. Men det är ju också jag som med hela min auktoritet på något sätt idag kan komma in med den här matlådorna och säga att så här ser det ut. Don't even liksom försök att ge mig någonting äppeljuice äppeljuice var det ingick i den där frukosten, kommer jag ihåg.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Jag fick det. Och det räcker, va? För har man en slumrande liksom sockerjävel i biokemin, så det behövs så lite. I början. Sen lekar ju hjärnan så småningom så att du kan liksom. Men det stadiet är man inte vid så länge man tror att man är det. Det upptäcker man efter ett tag. Men okej, jag gjorde den behandlingen och sen gjorde jag även fler. Jag gjorde en eftervårdsbehandling, återträffar, ni vet så. Fick lite ny tändning. Sen var jag på någon kurs med Bitten tillsammans med min kompis Eva. Som idag, jag då har dratt igång det här med tillsammans med Bitten och henne då, den här 12 oktober-grejen. Och då var vi sån här förlorade fall liksom. Vi hade gett upp, vi orkade inte längre, det här kommer aldrig att gå, det här går inte att vända. Och då var en sån här vecka då som Bitten hade för oss, som hade gett upp men som ändå kände att jag måste på något sätt. Jag hade otroligt låg motivation när jag kom dit och var väldigt uppgiven och på något vis så fick jag ändå kraft att gå vidare och liksom fortsätta att försöka hålla det här stången. Men det wobble fortsatte och wobble. Jag började gå i enskild terapi hos en av sockerberoende skolans terapeuter. Experimenterade lite. Ska jag äta paleo? Vad ska jag äta för någonting? Men var det än var så märkte jag liksom att det här är inte tillräckligt för mig då att få... Kontroll var väl det jag var ute efter. Det känns ju omöjligt när man är inne i det att få kontroll. Men det är ju det man längtar efter. Att det ska vara, att man ska hitta. Men sen gick jag den här sista behandlingen. Senaste ska jag väl säga. Man vet aldrig. Den senaste behandlingen gick jag väl för 3,5 år sedan. På sockerberoende skolan. Och då gjorde jag allt de sa. Jag lydde. Jag gör det de säger. Jag kapitulerade fullständigt. Och det tror inte jag att jag hade gjort tidigare.
Jag gjorde... hade fortfarande haft lite förhoppningen om att kunna leva och äta lite normalt.
Ja, eller i alla fall på något sätt. Jag kommer ihåg redan första behandlingen så fick vi gå på 12-stegsmöten. Och jag bara, my ass, att jag kommer att vara anonym. Liksom. Jag är ju känd, det här kommer inte att funka för mig. Utan det här får jag fixa själv. Och jag är ganska van att fixa saker själv. Och jag har liksom starka nypar och disciplin. Men det här rådde inte jag på. Och så att det visste sig gång på gång. Så den här gången, den här behandlingen senaste, då gick jag även 12-stegsprogrammet. Jag började gå på möten, jag började ringa in på möten som ju finns ganska många online då för OA till exempel. Och göra allt de sa. Och då fungerade det. då så småningom klingde den här besattheten av, när jag fick en community, vi kunde stötta varann. Så i min mobil finns det ju kanske 20 nummer där det står socker eller OA, och så kan jag bara ringa. Om jag står i en affär och känner att jag håller på att göra ett dåligt inköp här, då kan jag ringa en sockerkompis och säga: du, jag står här med jordnötssmör. Vad säger du? Ja, så står det på din matlista. Nej, det gör det inte. Nej, men du kanske inte ska köpa det. Nej, för du vet, jag kommer den här burken hem, den räcker ju kanske en och en halv dag. Därför att den gör mig besatt. Det är den här blandningen av fett och salt och liksom kolhydrat och allting. Så att liksom, det är så bra det här när man ringer någon som inte är i samma situation, som har en vaken hjärna, och som bara frågar: men du, vad är det verkligen? Nej. Nu när du säger det.
Okej, tack och hej.
Så det där är nästan det viktigaste verktyget för mig, att jag har fått en community som jag tillhör. Jag försöker inte fixa det här på egen hand, och jag inser att det går inte.
Så att du har släppt, det är lite som att du har släppt något lager i liksom det här, att acceptera att du kommer inte klara allt själv. Och
nej,
du måste ha släppt en hel del stress.
Det har ju släppt stress, därför att jag kan fördela den stressen också på andra utan att de behöver bli stressade.
Precis, för att någon kan ju ringa dig när du är din klara hjärna.
Absolut.
Och bara, det är en helt annan grej. Så att det var så bra det där, att använda någon klar hjärna.
Ja,
liksom.
Ja, man lånar in en hjärna, brukar vi prata om det här. Man lånar in en hjärna när man är dimmig själv. Liksom.
Ja, när ens egen hjärna är lite hijackad.
Ja, när den är hijackad. När den är kidnappad av det här sockermonstret eller beroendemonstret, då ringer man in en kompis.
Ja, och det är ju jättebra, för det kan ju vara stress. Alltså, livet kommer gå upp och ner.
Absolut.
Det gör ju det.
Nej.
Och rätt vad det är så ligger man där och undrar vad var det som hände nu? Och då behöver man hjälp.
Ja, man behöver hjälp. Och då finns de här livlinarna överallt om man är med i tvåstegsprogrammet. Och det tycker jag också är hela värt. Jag har gått i en lokal AA-grupp då, ute i Sundbyberg, som inga frågar på det överhuvudtaget. De har bara accepterat, nej men hon är i samma situation, så måste bara det till ett annat utlopp. Så att, och många kommer också fram och säger att jag har märkt att jag har börjat otroligt mycket mer socker, så jag blir nykter och liksom prata om det och hur kan man behandla det och hur ska jag tänka runt det och så vidare. Så att jag tror i den här beroendefamiljen så känner vi igen varandra, bara vi pratar med varandra och kan hjälpa.
Och det tror jag är viktigt, eftersom beroendet kan skifta och att ingen ska känna sig utanför. Eller att någon, bara för att det är ett annat beroende så är det inte mer skamfyllt än någonting annat. Det är precis samma kemi i hjärnan, det är samma sjukdom.
Det är samma sjukdom, och det kommer att ta ett tag för alla att förstå det. Men för oss som är inne i det så är det ganska självklart att den här besattheten, och det här när man köper hem, man förvarar, man gömmer, man smyger, man skäms, man på alla de här sakerna som hör till alkohol och droger, det är, ja.
Ja, vad är det bitten brukar säga? Det är om man gömmer, smyger,
ljuger. Just det.
Kring sitt beroende, då är det tydliga tecken. Men det är ju jättebra det rådet, att faktiskt ta hjälp av andra och inte försöka klara sig själv bara.
Nej, inte om man är beroende, för det blir den här vita knogar principen som man pratar om, att man liksom
tar man,
man tar spricker. I som man vitnar liksom, och det är för tufft. Därför att vi kan verkligen hjälpa varandra i de här lägena, och så att jag rekommenderar, man kan börja med att ringa in på möten bara och höra att det är andra som har det likadant, och som, vad triggar dem och vad triggar mig, och de här delningarna gör att du reflekterar över om det här gäller nog mig med, och det här ska jag se upp med. Och därför att man ger ju aldrig varandra råd, men bara det att man får prata om sitt problem och att andra lyssnar gör väldigt, väldigt mycket, för man hör vad man själv säger, och de som lyssnar kan också reflektera vad står jag i förhållande till det här problemet liksom. Jag kanske har samma. Så jag tycker att det har varit nästan den viktigaste skillnaden. För att när det gäller vad jag ska äta och inte äta, så hade jag väl ganska bra koll. Jag hade ju skärt ner kolhydraterna och sockret och brödet och allt det här liksom periodvis, så visste ju att det var en väg då. Men ett annat verktyg som jag har fått, det är ju det här att verkligen vara uppmärksam på triggers. Det gäller både mattriggers men också triggers ute i samhället, i livet. Vad är det som triggar igång, till exempel då? När börjar jag gå i skåp och lådor och rycka och leta efter saker? Ja, det är när jag stressar, det är när jag ska prestera, det är när jag är rädd, det är när jag är trött, det är när jag är ensam. Alltså att jag får syn på de här uttråkade, ni vet, de här sakerna som gör att nej, men nu fyller vi livet med någonting. Varför inte någonting som vi stoppar i magen?
Mm.
Också att vissa livsmedel, men du kan ju inte hantera det här livsmedlet som jordnötssmör. Du kan ta det hemma. Det hör inte hemma på min matlista, och om du köper hem det, och det gäller även mandelsmör, jag menar, nej, det går inte. Det är för gott, nötter, mandel, nej, du äter det som om det är godis. Beteendet är kvar. Och just att komma åt beteendena runt också hur jag äter jag har fått jättemycket bra tips och verktyg hur jag ska agera liksom. Och så man får göra sådana tillfrisknande kartor där man säger det här är det som verkligen då är det mest centrala som du inte ska äta alls. Men här har de här varningssignalerna, här har de här beteendena. Och sen det yttersta lagret som då förhoppningsvis blir störst, det är också det här vad man vinner på att vara frisk.
Mm. Ja, men precis.
Så att man inte glömmer bort det.
Mm.
Jag såg någon så himla bra meme någonstans på, heter det meme eller heter det meme, jag vet inte. Ja, i alla fall en sån här som någon har sagt, just att vara beroende, det är att man ger upp allt för en enda sak, och att vara i tillfrisknande, det är att man ger upp en sak för att få allt det andra.
Ja.
Så jädra bra uttryckt alltså.
Verkligen.
Ja.
Det är liksom att dra det till sin spets.
Mm.
Men vi brukar ju ofta prata om när det handlar bara överhuvudtaget, så vanligt sockersug. Att, för det som triggar mig, det är när jag slarvar med en måltid.
Ja.
Om jag inte äter en ordentlig frukost eller lunch, då kommer suget och då börjar jag rycka i lådor. Då kan man ju äta vad som helst.
Ja.
Och så måste jag påminna mig om, nej, det är inte det här jag vill ha. Det är inte det här kroppen vill ha egentligen, utan jag behöver en riktig måltid med protein och fett som jag blir mätt av. Är det också någonting som du använder av, att du ser till att du äter riktiga måltider för att undvika dem?
Det är jätteviktigt att vi äter. Vi jobbar hårt, vi har stressiga liv, vi tränar mycket. Vi håller ju oftast en väldigt stark fasad liksom utåt. Och sen slarvar vi med maten. Vi äter en sallad, vi äter liksom de här jävla bantningssopporna. Alltså det är helt galet. Om du jobbar, om du tränar, om du har ett stressigt liv, så måste du unna dig återhämtning och mat. Du måste äta. Allt annat är totalt orimligt. Då äter du inte ordentligt. Då vobblar allt det andra också. Så du måste äta en bra frukost. Du måste. Sen om du inte är hungrig på morgonen, nej, men lägg den på 10 fikat då. Men du måste äta en bra frukost. Och du måste absolut unna dig en bra lunch liksom. Du ska inte bara ligga lite rucola när du öppnar den här jävla lunchboxen. Det är helt orimligt.
Ja.
För det händer. För då kommer du och förmodligen att vara på jävla dåligt humör, det kommer att prestera sämre, hjärnan har inte fått någon näring, hela systemet börjar liksom wobbla. Och sen vad äter du på kvällen?
Mm. Ja, jag är liksom helt med, det är precis så.
Ja.
Ja.
Och jag skulle vilja säga det, köp inte de där sallarna, för att de sparar in på proteinet. Det är alldeles för lite protein.
Oh, ja.
Och det där dressingen eller vad det är inte en bra fettkälla.
Nej.
Utan ät ordentlig, riktig mat.
Ja,
helt
ät
enkelt.
Riktig mat.
Kött, fisk,
mat
fågel,
utan,
ägg.
Ja, verkligen. Och se till att det också finns någon typ av fettkälla inbakad i alla på tallriken som tillägg liksom. För att blir du inte mätt så har du inget bra liv, tycker jag. Och riktig mat, vad äter man oftast inte heller, utan
nej,
man blir nöjd.
Ja, man
och det blir lugnt
och
i kroppen. Och det blir liksom, jag brukar säga det ibland när jag föreläser, att varje gång du äter så får du en recension av kroppen. Vad var det här för måltid du åt? Blev du sugen igen efter en timme? Fick du paltkoma? Blev du lagom mätt och höll dig ett bra blodsocker fram till nästa liksom måltid? Läs av recensionerna. Koll då och då. Ja, men fan, nu är jag på dåligt humör. Varför är det? Ah, just det. Jag åt 2 rostade mackor och lite sallad till lunch. Okej. Det kan ha bidratt till det här. Jag provar en annan lunch imorgon och ser om jag får samma resultat. Så att man utvärderar. Det kan man gott ta någon minut då och då. Det behöver inte ta mycket tid från allt annat. Men man utvärderar lite då och då under dagen. Var det här en bra frukost? Var det här en bra lunch? Och hur kändes den här middagen? Liksom?
Så bra.
Vi bara sitter och myser.
Ja, men därför att det finns så mycket böcker som lär ut hur man ska äta. Men det finns bara en lärare och det är faktiskt din kropp. Den kommer att berätta det här är rätt.
Ja,
nu mår vi bra.
Det gäller bara att lyssna.
Ja, nu jobbar vi tillsammans. Tack så mycket. Den kommer och tackar dig.
Men eller hur, så himla klokt. Och att lära känna sin kropp och liksom hur man reagerar på olika mat, det har man ju med sig resten av livet.
Det finns ingen som kan berätta för dig egentligen exakt vad det är du ska äta. Det är recensionerna som berättar det. Din egen kropp. Alla är unika. Så det som andra kan bräka i sig av och inte få några konsekvenser alls, det kanske du ska undvika helt. Och det som du äter, det som andra bara, men gud, kan du äta det här? Det här är bra för mig liksom.
Jag chockade ju mina tjejkompisar här. Vi var på en tjejhelg i helgen och när jag dukade upp min frukost, jag äter då en 250 gram köttfärs, 2 stekta ägg och sen så leverpastej och lite bacon till. Och det där står jag mig på. Jag går som tåget fram till 2 på eftermiddagen. Fast jag ska helst äta lite innan så att jag inte faller i sugfällan då.
Nej.
Men alltså, de var helt chockade över den frukosten. Jag bara, jag har aldrig mått bättre sen jag började äta riktig mat på morgonen.
Nej, men jag håller med, och jag har ju då provat den vägen också med carnivore, att man äter liksom väldigt mycket protein och fett. Och bara få konstatera att nej, det är inte min väg. Jag ska blanda upp lite mer, jag ska ha min avokado på morgonen, jag ska även kanske ha en halv grapefrukt och jag ska ha mer grönsaker. Jag kan äta rotfrukter, det mår min kropp bra på. Jag förstår att carnivore funkar skitbra, framförallt om man har mycket sug. Men det är inte min väg och jag får bara en stor klump och jag överäter. Och då är det ju fel.
Nej, men precis. Och det är det som är så viktigt. Ja. Och jag blev så glad för att det tog så lång tid innan jag vågade ta det här steget. Att gå åt ett extremt håll.
Ja.
Men att sen äter jag inte en helt annan middag. Men just frukosten blev väldigt carnivor.
Ja.
Men just det här också att våga testa. Mm. Liksom. Och sen så landar man så här, nej men jag behöver det här faktiskt. Och det Men jag gillar att berätta om min extrema frukost.
Ja.
För då kan folk bara, aha.
Jag förstår att du står där på den. Om jag var på hotell, då är det ju äggröra, bacon och gurka som gäller.
Men jag tror att jag är en riktig proteinperson.
Ja, alltså, men vi är ju olika. Mm. Och det finns väl även en del intressant forskning att det kanske har med blodgrupper att göra.
Ja, men eller hur?
Så man vet inte. Jag är ju nollplussare och att det på något sätt skulle vara den här stenålders blodgruppen då.
Mm.
Så att då funkar stenålderskosten väldigt bra på oss.
Men då gäller det att liksom prova ut och testa och se vad funkar. Liksom. Mm. Så att jag tycker ditt råd står sig överhuvudtaget.
Ja, men jag äter en avokado till frukost med skinka och en halv grape och kaffe och vatten.
Mm.
Och det står jag med på i 4-5 timmar, hur bra som helst. Och är nöjd. Och så här olja i avokadon också så att jag får den här extra fettkällan.
Ja, men det är bra att få lite exempel på vad man faktiskt kan äta på morgonen istället för en macka med äppeljuice eller apelsinjuice.
Jag kan även, min dotter till min stora glädje faktiskt hängde på min mat här när vi hade en semestervecka i augusti och hon har hållit i det. Och hon har ju också upptäckt det här med frittata som man kan göra i förväg och äta en bit av då som är ju väldigt bra liksom så här omeletter du kan stoppa i all grönsaker som är på väg och själv dö i kylskåpet liksom och få en jättegod maträtt. Och även sån här ägg och bacon muffins som är väldigt lätta att ta fram till en fika till exempel och man smälter in liksom. De andra äter mazariner men jag har ett sånt där muffin.
Mm.
Ja.
Jättebra. Men du ska ju vara konferensier på sockerfria dagen, eller hur?
Ja, stämmer bra.
Ska du hålla något föredrag också? Eller är det
Jag ska faktiskt prata om just det här med 12-stegsprogrammet eftersom jag känner att det för mig har varit en sån otroligt hjälp ut ur det här misären som det är att sitta i beroendet och inte se några utvägar alls.
Spännande.
Ja, det, så det, med glädje ska jag berätta om vad det har betytt för mig.
Och sen så är det ju en hel radda av superspännande ämnen och föreläsare.
Verkligen.
Vad mer ser du själv mest fram emot? Vad tänker du att här finns det något för mig att lära mig?
Ja, men jag tror att alla här som ska föreläsa har väldigt mycket att tillföra. Ann Fernholm är ju väldigt duktig med sin forskning och Robert Lustig har jag aldrig lyssnat till, och det ska bli väldigt intressant att höra, för att han är ju världsledande inom det här fältet. Och även våra engelska gäster. Alltså det, ja, det är ett fantastiskt program. Och visst, det kommer att vara delvis på engelska, men jag tycker inte att man ska ge upp innan man har provat, utan vi kommer att sammanfatta på svenska också. Och jag tror man kan mer engelska än man kanske tror.
Men det tror jag också.
Ja.
Ja, den dagen ser vi fram emot. Det ska bli spännande.
Mm.
Mm. Ja, men jag tror också att det är så bra. Vi behöver sådana som dig, Babben, som går ut och ger oss ett ansikte som man kan relatera till.
Mm.
Och inte bara att det är skuggor i bakgrunden som skäms full med skuld, utan nej, jag står för det här. Och vi behöver det i alla led. Liksom. Så att, tack så jättemycket för att du gör det här.
Ja, men det... Jag menar... Jag tror också att när jag känner att jag har fått hjälp, då vill man ge tillbaka. Så enkelt är det ju. Jag har fått hjälp. Det är massor med människor som har hjälpt mig genom åren och gett mig det här måendet jag har idag, som jag tycker är över all förväntan liksom, efter ett långt liv med att kämpa med det här och med vikt och med allting. Så det, jag tycker det är ganska självklart att ge tillbaka, måste jag säga.
Härligt, tack så mycket.
Ja, tack själv.
Och nu har ju vi två sista frågor som vi ställer samma till alla våra gäster här i Hälsosnack.
Ja.
Och den ena av dem är, vi undrar om du har någon daglig rutin som du gör varje dag som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av. Kanske någon skön morgonrutin eller något
ja,
annat.
Ja, dessa rutiner som alla ska ha. Alltså mitt liv är ju så oregelbundet. Så... Det är svårt att ha rutiner, men ofta när jag vaknar så påminner jag mig om att jag har haft en natt med förhoppningsvis bra sömn. Jag tackar för det och påminner mig själv om att även idag så är du en beroende person, så att jag behöver hjälp med det. Det är det första jag skickar ut i universum på morgnarna nästan. Och det är också det sista jag gör när jag går och lägger mig. Så går jag igenom min dag och tackar för allting jag har fått varit med om. Och somnar i tacksamhet. Och det är också någonting som är väldigt bra för stressnivåerna, känner jag. Sen är ju rutinerna att jag äter, försöker ha ett ätfönster på 8-10 timmar. Men sen får det vara nog liksom. Så jag har en lite sen frukost och jag har en tidig middag. Och sen så har jag den här... fastan då levern får jobb i lugn och ro och hela kroppen får gå ner i varv. Så det är också, och att jag har också fasta rutiner för vad jag ska äta till frukost. Det är viktigt för mig så att jag får en bra start på dagen. Annars så ser de väldigt, väldigt olika ut mina dagar.
Ja, men jag tycker det var fantastiskt fina rutiner och det behöver ju inte vara mer än sådär. Jag tycker det är jättebra. Alltså, tacksamhet är ju att bara ta några minuter. Det ger ju mycket mer än man kan tro.
Ja. Ja, och ibland har jag ju fört sån här typ tacksamhetsbok också, dagbok. Men just nu så är det mer att det sker i tanken liksom. När jag lägger mig ner på kvällen så går jag igenom, tack för det här och jag fick det här. Och tack för att det här flöt på och tack för parkeringsplatsen jag fick när jag skulle dit. Och det finns så mycket saker om du skalar ner liksom. Som vi kan vara tacksamma för, som händer hela tiden. Små, små, små mirakel som om vi uppmärksammar dem så blir vi, då lever vi i tacksamhet. Och det är ett väldigt skönt sätt tycker jag att hantera världen. Det går inte alltid långt därifrån. Men där på kvällen så försöker jag just att hitta den här tacksamheten ändå för hur bra jag har det.
Vad bra. Den andra frågan är, om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Ja, jag tror att stressen är en allvarlig hälsofara. Så att hitta saker som kan göra att du får mindre stress och att du också gör dig av med stressen på bra sätt utan att du plockar på dig mer stress. Motion till exempel är ju bra mot stress. Men om du alltid mäter din puls och hur många steg du går och hur långt du kommer, så har du ju fått en ny stresskälla i motionen. Liksom. Så att man ser lite grann, drar jag på med onödig stress? För det är verkligen inte bra för oss. Det mår vi inte bra av.
Nej, så klokt.
Och som avslutning, Babben, var kan man hitta mer om dig? Och vad har du på gång förutom sockerfria dagen? Vad är du aktuell med?
Det beror lite på när ni sänder det här. Men den 3 oktober ska jag göra en show i Visby som jag håller på att jobba med nu. Den är en hel afton, eller som, ja, en 90 minuters show som jag håller på att jobba fram. Och börjar bli ganska klar med, såklart. För nu är det inte så långt kvar. Sen är det sockerfria dagen. Sen den 17 oktober drar jag igång med ett nytt tv-program på söndagar som är direkt sänt, jättekul. Mm-hmm. Med en massa experiment där tittarna får sitta hemma och gissa hur det ska gå i experimentet och tävla mot en som står i studion. Så den heter En mot Sverige. Och är det så att tittarna i snitt gissar bättre än den i studion, så kommer någon tittare att gå hem med prispotten. Det är lite kul. Det behöver inte ens ha gått bra när de har gissat. Det räcker att de är med.
Jaha.
Så det är lite spännande.
Men gud, direktsändning, är inte det jätteläskigt?
Det är jätteroligt. Och allting kan gå fel. Men man hoppas att det inte ska göra det.
Men man hoppas det går bra.
Och sen färdigställer jag just nu en bok som handlar mycket om var jag kommer ifrån, varför jag blev den jag blev. Lite handlar ganska mycket om min pappa. Och jag lägger också sista handen vid en jazzplatta som jag spelar in med min kvintett. Så, och sen kommer Bäst i test i december.
Härligt.
Då spelar vi in det och så sänds det till våren. Så att min höst ser fylld, men inte överfylld ut, och jag håller det stången resten.
Det låter som du har mycket roligt på gång.
Ja, det har jag verkligen. Herregud. Mm. Om inte jag är tacksam, vem ska vara det då?
Babben?
Ja, men härligt. Tack för att du också sprider så mycket glädje, för det är ju också jätteviktigt.
Det är ett fantastiskt jobb att ha faktiskt. Det är ett hedersuppdrag återigen att få vara inom underhållning, tycker jag.
Mm. Mm. Och tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och vara med i Hälsosnack idag. Det har varit jätteroligt att prata med dig.
Ja, men detsamma. Kul med att träffa likasinnade.
Eller hur?
Ja, yeah. Keep up the good work.
Ja, tack detsamma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.